All right, vi är igång igen och på där Hanne.
Ja.
Denna gången så har vi tänkt att vi ska prata om micromanaging eller mikrostyrning. Och lite apropå så här, korrigeringar och hur hästen ska röra sig och varför då. Och ska vi lägga oss i eller inte. Mm. Ja. En liten soppa där som vi ska försöka reda ut tillsammans.
Ja, så du får ju reda ut. Jag kommer med lösa trådar och lösa tankar och idéer och funderingar. Så hoppas jag att du har svaren.
Jag försöker få ihop det tillsammans. Det blir jättebra.
Ja.
Berätta Hanne, vad hade du för tankar?
Nej, men lite bakgrund är ju att alltså jag har inte varit jättemycket i ridskolevärlden, men jag har ju ändå gått lite på ridskola. Och jag kommer ihåg, den häst som liksom kommer tillbaka i mitt minne nu och då, att jag behövde liksom alltid ha ett långt spö som bara låg på en axeln, för att han poppade ut med en axeln hela tiden för att få honom rakt. Och det här är också, jag är ju intresserad av hästens kropp och av hälsa och balans och att min häst ska må bra och att den ska vara lik, alltså vara musklad där den ska vara och så vidare. Och jag kan ju inte jättemycket, jag försöker ju lära mig utan att jag går någon utbildning, jag plockar upp här och där och lite så. Och då är det ju en del prat om att man ska putta på hästen lite här och där för att den ska rätta till sig. Och andra som verkligen kan där, de ser ju att ja, men där kom axeln ut, eller där kom höften ut, eller där hängde den på bogarna, eller där gjorde den si och så. Mm. Och när man, i alla fall när jag red på ridskolan, så var det mycket så här, ja, men nu hänger hästen på bogarna. Och då handlade det ju liksom om att få upp den och med hjälp av sits och tyglar och skänklar. Och så jag funderar lite på, ska man hålla på så liksom? Eller hur mycket ska man lita på att hästen, om vi ger rätt förutsättningar, så löser det här sig? Lite som intrinsen tänk att hästen har det i sig själv. Om den får frihet att kunna röra sig som den vill, om man ger den övningar som bygger upp kroppen. För den, jag tänker att människor, vi har en kropp som vill hitta balans, och det är bara i oss, sen försöker hitta balans, och jag tror att hästar också har det, och att om det är något som är snett, så kanske det finns en anledning till att varför det är snett. Det kanske finns någon skada om man är riktigt dramatisk, eller det finns en stel muskel, eller den lymfstation som är stopp, vilket jag inte kan, jag skrattar för att jag inte kan så mycket om det, jag ser liksom saker som jag har hört av andra. Inte för att jag tycker att det är något fånigt med lymfstationer överhuvudtaget. Jag tycker att det är en bra grej. Men jag tänker att det kan finnas underliggande orsaker till att hästen inte använder just det bakbenet till exempel. Det kan vara en låsning i korset. Det kan, alltså, och om man då hittar, istället för att hålla på och korrigera, men in med det här, kom igen, använd ditt bakben. Så tänker jag, kan man... Var det bättre då att kolla varför är det så och bygga upp det från grunden, eller lösa problemet först och sen bygga upp det,
eller hur? Och det här, hela det här temat hör ju väldigt starkt ihop med det vi pratade om förra gången, Hanne, om proprioception.
Just det.
För jag tänker, säg att det finns en fysisk anledning till varför hästen inte vill använda det här bakbenet lika mycket som det andra bakbenet. Då kan man se det som att det kompenserar för någonting. Det kan ju till exempel vara att hästen inte är helt hundra säker på att det kommer vara en bra idé att använda just det här bakbenet så pass mycket.
Mm.
Den kanske tror att det finns en risk för att det blir en skada eller att det kommer göra ont eller någonting. Den är lite osäker. Så, och hästen vill alltid... Alltså det här är något omedvetet. Jag menar inte att hästen tänker på det här på riktigt, utan det här sker ju i hjärnan.
Mm.
Men den försöker alltid spara energi för vintern kommer, och man ska absolut inte slösa på energi i onödan. Den försöker göra saker så lätt som möjligt. Mm. Och för att vara helt säker, om det är någonting som är så här, nej, inte helt bra koll på det här bakbenet. För säkerhets skull så använder jag det andra bakbenet lite mer. För den är jag väldigt säker på. Mm. Och det skulle kunna vara en gammal skada. Det skulle kunna vara någon spänning som har varit. Den har halkat till i hagen någon gång när den lekte eller gjorde någonting. Som sitter kvar. Att säga, ja, det är just det här bakbenet är vi inte så säkra på. Så därför fortsätter vi undvika att använda det på samma sätt som det andra bakbenet. Mm. Men det kan ju också bara vara proprioception. Alltså att hästen har mindre koll på det bakbenet.
Just det.
Den har mindre pixlar kring det bakbenet än den andra bakbenet. Så därför är det så här, jag har lite mindre koll på det. Jag får inte riktigt lika mycket information från mina proprioceptorer. Så för säkerhets skull så använder jag det andra för att inte råka skada mig.
Mm.
Om vi då tvingar hästen, så hjärnan tänker på det här viset. Om vi då tvingar hästen att använda det bakbenet som den är osäker på, då kommer den kompensera någon annanstans. Så om vi tvingar den att använda det bakbenet i alla fall, så kommer den göra någonting annat i sin kropp för att kompensera. För den är ju fortfarande inte säker på att det går, att det är en bra idé. Men har den inget val, om vi tvingar den med korrigeringar, med tryck och eftergift, med spö, med sporrar, tyglar, vad det nu kan vara, då kommer det ju se ut som att hästen använder bakbenet bättre. Men det finns en väldigt, väldigt stor risk att den här osäkerheten kring kroppen hamnar någon annanstans.
Mm,
så då får vi ett problem med en höft eller en bog eller nacken. Eller, då kanske den vrider på nacken istället för att säga, ah, men då kan jag kompensera här.
Mm.
Så att vi flyttar runt problemet istället för att hjälpa hästen att bli mer säker på sitt ben. Så att den vill använda det mer. Så att den känner att säga, men det här är en bra idé. Jag kan använda mitt ben bra.
Mm.
Och det är väl det som är skillnaden, tänker jag, i hur vi löser problem.
Mm.
För att om vi tvingar, så det är så stora risker med det. Det kan se bra ut för stunden. Det kan se precis likadant ut än när vi tränar med autonomi. Mm. Att vi låter hästen ha ett val i hur den rör sig. Men det finns stora risker på att det faktiskt inte kommer bli så himla bra. Utan vi får andra kompensationer. Och det kanske vi inte ser direkt, utan det kommer sen senare. Att vi börjar märka det. För i början funkar ju en sån kompensation funkar väldigt bra. Men så småningom så håller det inte, för att hästen är inte gjord för att röra sig på det viset.
Mm. Jag kommer att tänka på, jag har ju min häst, jag har ju tränat från början. Alltså han var inte tränad på något sätt innan jag började med honom. Och eftersom jag inte är någon proffs på hästens anatomi och fysiologi, så försöker jag ha fokus på variation istället för perfektion. För att jag inte ska råka liksom träna in något snett. Och sen så finns det också ganska mycket frihet. Han får stå lite som han vill, och så försöker jag hellre bara variera hur han står när vi till exempel tränar target mobilisering på matta. Men det jag märker nu är att träningen utvecklar sig själv, eller han utvecklar den utan att jag egentligen har bett om det. Han testar nya saker och han prova att utforska sin kropp, och nu ser jag också att han mer och mer kan stå i alla fyra hörn med benen. Det är inget jag liksom har, jag har inte flyttat på hans ben och sagt att så här ska du stå. Jag har försökt, när det händer har jag försökt klicka för det och belöna, men jag klickar ju också och belöna för väldigt mycket annat som han också gör på mattan eller när han står. Och nu vet jag inte, handlar det bara om träningen, för att jag har ju också, han går ju igenom just nu terapi, och vi har tidigare haft ekviterapeut och kiropraktor och massör och så vidare som har liksom fixat på hans kropp. Och jag vet att han har haft mycket stela muskler i hela kroppen och haft lite låsningar bak och så vidare. Så det är ju säkert en kombination av allt, men det är ändå intressant att bara se att på något sätt att utvecklingen händer, alltså den går framåt av sig själv.
Jag tycker också det är spännande, för att väldigt ofta så ser vi att när jag tränar på något helt annat så kommer liksom den första övningen blir förbättrad till nästa gång jag tränar på den. Mm. Istället för att jag sitter och nöter på en viss sak tills jag tycker att den blir bättre. Mm. Så kan jag göra något helt annat, vilket kommer förbättra kroppen generellt. Det är som att ibland man tror att vi skulle kunna ta isär en liten kroppsdel från hästen och bara träna på den. Men det är ju en helhet. Vi måste ju tänka holistiskt. Det är klart att hästen kommer påverkas av en viss övning också i en annan övning rent fysiskt.
Mm.
Och väldigt ofta mycket bättre. Mer effektivt än att tjata liksom, och nöta på det här perfekta sättet att stå eller gå eller vad det nu kan vara.
Mm. Men det är som man har hört att tungan hänger ihop muskulärt hela vägen bak till bakbenen.
Mm.
Alltså bara det liksom, hur allt hänger ihop i hela kroppen. Då är det klart att vad man gör fram påverkar också vad som händer bak.
Eller hur?
Ja.
Och det märker man om vi bara gör en sån simpel grej som att säga att vi bara står stilla, vi står på matta och jag matar min häst. Jag konstant matar och jag bara flyttar min hand lite åt sidan. Och så kikar jag på vad som händer i kroppen. Då kan vi ofta se att det skiftar vikt till en annan fot. Jag kanske får en rörelse i ryggraden. Det kanske påverkar bakbenen. Mm. Beroende på var jag matar min häst.
Mm.
Så det är ju självklart att allting hänger ihop. Så om jag gör någonting på en ände så kommer det påverka resten också.
Mm.
Och jag tänker också det du sa det här. Att, så här det är så svårt att se kanske. Vissa människor är ju jätteduktiga på att se att ja, men nu hänger hästen på det här eller den använder inte det här benet lika mycket eller vad det nu är. Men det är inte så många som klarar av att se det. Jag är inte så bra på det. Ja, och kunna det ju, se man, alla de här detaljerna.
Nej, och då man, tänker jag också... Man är ju inte utbildad ekviterapeut, man är ju bara en vanlig människa som har en häst. Så
ja,
man kan ju inte kunna alla delar liksom.
Nej, och man, även om man är jätteintresserad och ganska nördig som du och jag är, så ja, det tar ju tid att lära sig alla de här sakerna och kunna se alla detaljer. Och då är det ganska smart att göra saker som är relativt foolproof.
Mm.
Alltså att jag kan lyckas med det och jag kommer inte göra någon skada, snarare än att jag försöker göra någonting som är jättenoggrann och jättepetigt att det blir rätt. Och så fort det inte blir rätt så är det dåligt för min häst. Så därför gillar jag också de här intrinsen typ av övningar. Därför att de är foolproof. Man kan göra dem och man kan nästan inte misslyckas. Man kan det såklart, men det är ovanligt att man misslyckas med det. Det är bra för hästen att göra de här grejerna.
Mm.
Och det spelar inte så mycket roll hur. Sen om man tänker att man vill ha någonting mer specifikt. Jag är ute efter till exempel att min häst hänger in lite på ena bogen när den går i en cirkel. Vilket är väldigt vanligt. Den kanske gör det åt ena varvet men inte åt andra varvet. Istället då för att jag ska peta på den och säga nej, skärp dig lite här och lyft upp dig lite här och flytta på dig lite här. Om jag gör det här att jag korrigerar och petar liksom på den och så här. En försöka korrigera bort det här. Då kommer ju hästen inte själv ha kommit på en lösning på det här problemet. Utan jag säger till den så här. Om man gör på det här viset. Så fort jag inte är där så kommer hästen strunta i det. Den kommer hänga på bogen eller hänga in på cirkeln. Precis som den brukar göra. För att det är så den tycker att det är bekvämt att gå just nu. Och det här blir ju användbart när jag hela tiden är där och kan peta på den. Men det blir inte alls användbart när jag inte är där. Alltså de andra 23 timmarna kommer hästen fortfarande röra sig på det här dåliga sättet. Och det är väl det som är att man inte vill mikrostyra exakta rörelser så gärna. Utan man vill att hästen ska komma på dem själv. Hästen ska själv upptäcka det som en lösning på ett problem. Eller på en utmaning. Och det man gör då, det är att man använder sig av miljön. Så man bygger miljön på ett visst sätt. Och sen ber man hästen att röra sig i den miljön. Som gör att hästen själv kommer på att den kan röra sig på ett annat sätt. Så den här korrigeringen som vi annars skulle ha gjort med ett spö blir hästens eget val och hästens eget sätt att lösa en utmaning i den här miljön.
Alltså det låter ju hur bra som helst. Ja, och nu låter det som att jag ska komma med någon kritik till det. Men jag hade en annan tanke kring, jag tänkte, om man nu petar på hästen med spö, använd den här muskeln, använd det här benet, använd så här. Jag tänker, om man gör det tillräckligt många gånger så måste det ju, alltså bygger den ändå inte muskler då där, och att det blir en förändring ändå.
Jo, det kan bli så. Det skulle absolut kunna bli så. Men det är riskabelt. Det är inte säkert att det blir så. Mm. Det kan också bli andra kompensationer istället i resten av någon annan del av kroppen.
Mm.
Så det är lite risky business. Och dessutom, om vi då utgår ifrån att alla inte är så duktiga på att se exakt hur hästen ska gå, så finns det dessutom en risk att vi korrigerar fel, så att säga.
Just det. Ja. Just
att det inte ens blir så som, om vi nu tänker biomekanik, det blir inte ens på det här rätta sättet att röra sig.
Mm.
Därför att det helt enkelt är svårt att se så här korrekt biomekanik.
Mm.
Så biomekanik är inte fel. Alltså det finns ett bra sätt att röra sig på, så att säga. Mm. Det är det som är biomekanik. Och det är inte fel i sig. Speciellt om man till exempel ska, om man bär en ryttare eller går runt på en cirkel, då är det ju jättesmart att man går på ett sätt som är så hållbart som möjligt för hästen, på ett korrekt, så korrekt sätt som möjligt.
Mm.
Men så länge vi inte gör det, att vi har det här extremt repetitiva, då är det mycket mer effektivt och mycket mer hållbart att röra sig varierat.
Mm. Det är lite därför också jag tänker, innan jag sitter upp på min häst så vill jag att den ska ha byggt muskler från grunden i sin egen kropp själv. Så att inte jag sitter där och stör med min balans. För jag är också sned på något sätt i min kropp. Och jag tror inte det finns någon som inte är det. Så det kommer ju också, vi påverkar ju våra hästar oavsett. Och därför tänker jag det är så viktigt att bygga upp den här hästens styrka och balans. Bara med dens egen kropp innan jag kommer där och stör.
Eller hur? Ja.
Mm.
Så att den klarar av att röra sig i lite utmanande terräng eller utmanande utmaningar. Då tänker jag så här, rör dig här i den här sneda backen utan att liksom ramla ihop och hålla ihop till exempel.
Mm.
Och när den klarar det så är det klart att det är mer sannolikt att den kommer klara av att bära en ryttare.
Mm.
Eller hur?
Men också om vi jobbar med crunches till exempel, att hästen samlar ihop sig och lyfter, får upp manken, använder bukmuskulaturen. Men det tänker jag också, det gör man ju när man gör target mobilisering. Jag ser ju hur hela ryggen används när hästen böjer sig och sträcker sig efter targeten för att skapa balans. Och det är ju också ett bra sätt att träna på. Att hålla balansen med någonting som sitter på ryggen.
Ja, och jag tänker också att det finns ju flera olika sätt att träna lite grann samma sak. Så om vi tänker på crunches så ser det ju väldigt coolt ut när hästen så här samlar ihop sig jättemycket stillastående och kanske lyfter bröstkorgen, kan till och med gå över till en skolhalt eller en levad eller någonting, alltså extrem samling. Men crunches är verkligen en sån övning som jag är lite försiktig med hos mina elever. Därför att det är inte så lätt att lyckas med det. För där blir det lätt att vi börjar micromanage. Alltså att vi mikrostyr crunchen. Blir väldigt, väldigt petiga och kanske står och tjatar ganska länge. För att vi vill ha lite mer eller någonting. Istället för att vi tänker holistiskt, att vi gör andra övningar för att förbättra crunchen.
Mm, just det.
Och det finns en större risk i crunchen att vi kanske får så här, hästen kastar upp huvudet eller bara gungar bakåt jättemycket, trycker sig bakåt med frambenen istället för att lyfta upp sig. Ganska vanligt. Och då när det blir så vill jag hellre ha andra övningar som är mer foolproof som man lyckas med än en dålig crunch. Det har vi inte så mycket till. Så även där behöver vi tänka variation. Så kan vi göra lite grann och sen göra något annat och sen komma tillbaka till Crunchyroll och göra lite grann. Och det behöver vi också kunna se att vad är, hur vill vi att det ska se ut och varför då? Mm. Och är vi på väg åt det hållet eller inte?
Mm. Ja, men det är som på tal om Crunchyroll som jag skrev till dig här på, ja, men på min Instagram så visade jag när vi höll på att träna på på pallen. Och det var liksom inte bara fokus på crunch, men han går väldigt snabbt i liksom, okej, vet han inte vad han ska göra, ja, men då blir det crunch. Och nu liksom, man kan ju kanske tycka att han, eller jag vet inte, men det ser ut som att han använder nacken och huvudet hyfsat rätt och liksom man får ändå en aktivering av bröstmuskulaturen. Men sen så skjuter han rygg som en katt typ liksom. Mm. Och där blir jag så här, jaha, är det här rätt då? Eller har vi fått in någonting fel här? Och jag ser ingen liksom, riktigt böjning i bakbenen. Alltså, man vill ju som säger, när man blir petig så vill man att man ska liksom komma ner som typ mot en skolhalt. Och där blir också, så jag känner mig så här, ah, jag vill inte be om för mycket crunch för att... Jag vet inte vad är det som händer nu när han håller på att skjuta rygg. Liksom, är det bra? Är det nyttigt för en häst att hålla på så? Alltså, jag tror inte det är fel. Att den kan ju göra så med sin kropp. Liksom, men att stå och nöta på just den övningen. Vad händer då i hans kropp? Bygger något bra? Eller, liksom,
eller hur? Och när vi inte vet det så är det bra att vi gör någonting annat. Mm. Och kanske ber om hjälp. Att man ber någon annan att titta på det.
Mm.
Och sen se, okej, just mer skjuta rygg kanske vi inte är intresserade av. Speciellt om det är skjuta rygg ganska långt bak, typ i ländryggen. Mm. Där vill vi inte ha så mycket luft, utan vi vill ha luftet lite längre fram.
Mm.
Och hur ska vi få hästen att börja tänka lite mer på det? Och då kan vi också tänka på proprioception. Så istället för att tänka korrigera så kan vi också tänka, kan jag få min häst att bli lite mer medveten om de delarna i kroppen som jag vill att den ska använda lite mer?
Mm, just det.
Så kan jag öka propriociationen runt manken och bröstmusklerna snarare än att jag nöter, som du säger, att man nöter och nöter fast man kommer liksom inte åt rätt håll, man kommer liksom inte vidare.
Alltså intressant att du säger det, för att senaste terapeut som jag har haft till min häst har kommenterat att han är väldigt spänd runt bogen och bröstmusklerna och då tänker du inte så konstigt om han har varit jättespänd där. Nu känns det som att han har börjat lossna mer. Men fortfarande, liksom det är nog en del spänning kvar. Så tänker att det är inte så konstigt om han inte riktigt får till den här lyften i manken då. Om det på något sätt sitter fast. Om hela bogsystemet sitter fast.
Eller hur? Och hjärnan blir ju då... så här att den tänker att ja, men jag är inte säker på det där, rörelserna kring manken och bogarna där, jag är inte säker på det, så att vi chansar på att låta bli det för säkerhets skull. Istället för att den börjar utforska vilka rörelser som är möjliga där. Och då kan man göra något helt annat, till exempel, nu tänker jag bara spontant, man skulle, för att han står ju väldigt trångt också med frambenen, tänker jag. Han är väldigt så här, nära med frambenen. Man skulle kunna gränsla en bom. Så att den går med en fot på varje sida om bommen. Och längdmässigt gå, liksom, gränsla den. Bara för att han ska bli lite mer medveten om var han har sina ben jämfört med det andra benet. Det skulle man kunna börja med.
För jag tänkte också nu, om jag ska flytta hans framdel sidledes, så är det väldigt lätt att trampa på den andra hoven. Med ena. Och då tänker jag också, det är lite så här omedvetet, men hallå, din andra fot står där, du måste flytta den först innan.
Just det, innan. Apropå proprioception.
Precis. Och det där tänker jag också, man kan ju säga, men hallå, skärp dig. Men det är ju information om vad som händer i hästens kropp. Att den inte riktigt är med. Alltså, hjärnan är inte kopplad 110% till vart fram benen är, till exempel. Så då är det ju jättebra att öva på, men jag vet inte, nu tänker jag också spontant bara till exempel att bara ta mer på frambenen, bara så här, mer medvetenhet om att du har ben här, de står här. Eller också gå på olika underlag så att man känner att här sätter jag ner min hov och det här, nu känns det annorlunda. Mm. Och, men jag tror för just för honom så är det mer det här sidledesgrejen. Liksom, att när man rör sig sidledes så måste man lyfta benen, annars så går det inte.
Eller hur? Och det har du ju pysslat med de här tunnorna, att han äter liksom, mellan just två tunnor för att få honom att flytta fram benen åt sidan.
Fast du är länge
så sedan. Du har ju en del ingångar där.
Sant.
Sen kan du ju jobba med matta.
Mm.
Alltså gå, att man har två mattor som hästen går emellan bara med frambenen. Eller bara kliver åt sidan på mattan som ligger bredvid.
Mm.
Då får man också väldigt mycket information och mycket input till just frambenen.
Mm.
Och hästen blir mer medveten om vad den gör med sina hovar. Just framhovarna, vart de ska vara. De ska vara exakt på den här mattan.
Mm.
Det. Så det finns ganska mycket vi kan göra utan att överhuvudtaget titta på crunchen.
Mm.
Så vi behöver inte mikrostyra crunchen och börja liksom peta och greja och börja se om vi kan klicka för vissa saker i crunchen. Utan vi kan göra hästen mer medveten om sina framben på massa olika sätt. Och sen göra crunches igen. Har det då blivit annorlunda?
Mm. Det är jätteintressant. Och jag tänker det är också där viktigt att inte då hålla på och cruncha mycket, för då kommer vi in i ett rörelsesmönster som kan vara svårt att ta sig ur igen.
Ja, för du har ju din belöningshistorik. Så att om du klickar väldigt mycket för någonting som egentligen inte är så bra, då är det klart att vi kommer få det.
Mm.
Och då kommer man vara kvar där.
Mm. Ja, du, det här var intressant.
Eller hur?
Det känns, ja, känns inspirerad.
Är du sugen på att gå ut och träna?
Ja.
Jag med faktiskt. Ja. Det är soligt här.
Ja, det är det här också faktiskt.
Mm.
Men ja, det där att man har så mycket man ska träna på. Ja.
Ja.
Men det är kul.
Men jag gillar det här att man kan känna sig lite mer fri och kreativ i det man gör. Snarare än att jag måste göra det här på det korrekta sättet.
Mm.
Så det passar mig också som person. Jag tycker det här lilla petiga inte är lika kul.
Mm. Man blir lite mer rädd också för att göra fel om man ska vara noggrann. Eller om man måste vara noggrann för att det ska bli rätt.
Ja.
Ja. Och bara det kan ge spänningar både i människa och häst.
Alltså. Eller hur? Att man hela tiden är så här, nej exakt på det här viset, nej exakt på det här viset. Det kan ju ta död på motivation hos både hästen och människan.
Mm.
Och det kan jag tycka att man kan se ibland med hästar som mikrostyrs väldigt mycket och man tränar så här jättepetigt och så går de i den här stackars öppnan igen och igen och igen och försöker göra det mer och mer perfekt och hästen ser helt hjärndöd ut och bara avskyr de här öppnorna och slutorna eller vad det nu är. Man nötar på.
Mm.
Det är. Och då har jag svårt att tro att hästen kommer göra sitt bästa mer och mer.
Mm.
Utan då känns det mycket. Det känns roligare och bättre för kroppen att göra det mer på ett lekfullt sätt.
Mm.
Ta dig. Och det är alltså väldigt enkelt. Det låter väldigt enkelt. Men vi har en miljö. Vi har skapat en miljö. Och ger hästen en uppgift. Ta dig härifrån hit. Genom den här miljön, runt den här tunnan, över de här bommarna, från den här mattan till den andra mattan, medan du håller huvudet här på den här coola targeten.
Mm.
Du kan ge den så här massa utmaningar istället. Och då blir det lekfullt, blir roligt och det finns mycket mindre risk att det blir fel.
Mm. Ja men kul. Tack för inspiration och det känns som att jag liksom bara. Jag vet inte, en bra känsla i kroppen.
Skönt!
Ja.
Härligt.
Men du Anne, om man vill ha hjälp av dig då, man sitter och håller på där och bara, hur tar jag mig vidare nu och man vill ha lite specifik hjälp. Du finns ju på något som heter Ridesum. Tar du emot, kan man boka en Ridesum med dig utan att vara med i vägledningsseminariet till exempel?
Det går jättebra. Mm. Man kan boka Ridesum eller videokonsultation helt separat, enskilda pass om man vill, eller så kan man köpa 2 eller 4 pack lektioner. Och de kan man få antingen som telefonsamtal eller om man vill skicka film eller om man vill ta det live via Ridesum.
Mm. Vart går man då för att hitta dem, kunna köpa?
Allt som jag erbjuder finns på min hemsida. www.relationsträning.se. Och så har vi en e-kurs som heter just hållbarhet och rörelseglädje. Och mycket av det vi pratar om, de här övningarna som vi pratar om, finns där i den e-kursen.
Just det. Och den kan man, om man köper den så har man ju den för resten av livet. Eller för så länge företaget finns.
Precis, så länge jag finns, så länge hemsidan finns, så har ni tillgång.
Mm.
Så det är lifetime förhoppningsvis. Mm.
Och nu är ju det på gång med att anmäla sig till vägledningsterminen för nästa termin. Och då får man ju tillgång på allt material som finns. Alla e-kurser som finns. Och ett halvår med personlig vägledning från andra då.
Precis.
Plus mycket,
så vill man gärna ha en riktig boost, då är det absolut det jag kan rekommendera. Det är mest prisvärt. Då får man som sagt tillgång till allt online material.
Mm.
Och feedback av mig veckovis.
Mm. Alltså sjukt bra pris. Men tänk allt man får. Man får ju alla e-kurserna. Och de har man ju också tillgång till. Forever.
Ja, typ. Även efteråt. Ja, precis.
Så att det är så värt.
Mm.
Okay, tack för idag.
Vi ses där. Yes.
Ja.
Hej då.
Hej då.